Kapitel 16. Begynnelser. Perrin höll samman sin pälsbrämade mantel med ena handen och lät långlöpet traska på i sin egen takt. Förmiddagssolen skänkte ingen värme och den spåriga snön på vägen in till Abila erbjöd dåligt fäste för hästens hovar. Han och hans dussin följeslagare var ensamma på vägen, bortsett från två klumpiga oxkärror och en handfull bondfolk i enkla, mörka yllekläder. Alla trampade på med nedböjda huvuden, högtag i hattar eller mössor när vinden friskade i, men koncentrerade sig annars på marken under sina fötter. Bakom sig hörde han Neld berätta ett plumpt skämt med låg röst. Grady grymtade till svar och Balwer fnös sippt. Ingen av de tre verkade det minsta tagna av vad de hade sett och hört under den månad som gått sedan de korsat gränsen in i Amardicia eller av det som väntade dem. Edara gav Masuri en skarp tillrättavisning för att hon låtit huvan glida tillbaka. Både Edara och Karel hade utöver sina mantlar sjalarna virade om huvudet och axlarna. Men inte ens än de erkänt att de måste rida hade de gått med på att byta sina bylsiga kjolar mot någonting lämpligare. Så deras ben syntes upp till knät i sina mörka strumpor. Kölden verkade inte besvära dem överhuvudtaget. Bara den främmande ovana snön. Karel började med låg röst förklara för Seonid vad som skulle hända om hon inte höll ansiktet dolt. Om hon lät någon se hennes ansikte för tidigt var å andra sidan en omgång med remmen det minsta hon hade att frukta, vilket både hon och den visa var mycket medvetna om. Perrin behövde inte titta bakåt för att veta att systrarnas tre väktare som red sist klädda i vanliga rockar var redo att när som helst dra sina svärd och hugga en flyktväg. Sådana hade de varit ända sedan gryningen då de lämnade lägret. Han lät sin behanskade tumme glida över yxan i hans bälte och samlade sedan ihop manteln igen just innan en plötslig vindpust skulle få den att blåsa upp. Om det här inte gick som han hoppades, kanske väktarna hade rätt. Vänster om vägen där denna korsade en träbro över en igenfrusen å som slingrade runt staden stack förkolnade stockar upp ur snön från en stor plattform av sten där snön hade samlats i drivor längs kanten. Ortens länsherre hade inte varit snabb nog att förkunna sin trohet till draken återfödd. Han hade haft tur som bara blivit pryglad och fått böta allt han ägde. En klunga män som stod vid bron iakttog dem när de red närmare. Perrin såg inga hjälmar eller rustningar, men alla männen grep om spjut eller armborst lika hårt som de höll i sina mantlar. De pratade inte sinsemellan, bara iakttog med andedräkten som rök framför ansiktena. Det fanns vakter utposterade runt hela staden, vid alla vägar som ledde ut, i alla luckor mellan två hus. Det här var profetens marker nu, men vitrockarna och kung Aelrons här behärskade fortfarande stora delar av landet. Det var rätt att inte ta henne med, muttrade han, men jag kommer ändå att få betala för det. Självklart får du betala, fnös Elias. För att ha tillbringat större delen av de senaste 15 åren till fots hanterade han sin musgrå vallack förvånande väl. Han hade på sig en mantel fodrad med svarträvspäls som han hade vunnit på tärning av Galini. Aram som red på Perrins andra sida sneglade mörkt på Elias. Men den skäggiga mannen brydde sig inte om honom. De kom inte särskilt väl överens. En man får alltid betala förr eller senare, oavsett vilken kvinna det är och oavsett om han är skyldig eller ej. Men jag hade rätt, eller hur? Perrin nickade. Det kändes fortfarande inte rätt att lyssna på en annan mans råd när det gällde hans egen fru. Inte ens om de gavs i förtäckta ordalag, men de verkade faktiskt fungera. För all del var det lika svårt att höja rösten mot Fail som att göra det mot Berylane. Men det senare hade han lyckats med riktigt ofta nu, och det är första åtskilliga gånger. Han hade följt Elias råd till punkt och pricka, åtminstone det mesta, så gott han kunde. Den taggiga lukten av svartsjuka dök fortfarande upp så snart Fail såg Barrelane, men å andra sidan hade den sårade lukten gradvis försvunnit under vägen söderut. Han var emellertid fortfarande inte lugn när han denna morgon resolut hade talat om för henne att hon inte fick följa med. Hade hon inte yppat ett enda ord till protest. Hon hade rent av luktat nöjd. Tillsammans med andra saker, däribland häpnad. Och hur kunde hon vara nöjd och arg på samma gång? Inget av det hade synts på hennes min, men hans näsa ljög aldrig. Det verkade som om ju mer han lärde sig om kvinnor, desto mindre begrep han. Brovakterna såg fundersamma ut och fingrade på vapnen när långlöpes hovar slog mot plankorna med ett ihåligt ljud. Det var en udda samling av samma slag som brukade följa profeten. Smutsiga karar i för stora sidenrockar, ärrade råskinn och rödkindade lärlingar. Före detta köpmän och hantverkare som såg ut som om de sovit i månader i sina en gång i tiden eleganta yllekläder. Vapnen såg emellertid ut att vara välskötta. Några av männen hade feber i blicken. De andra bar sina reserverade miner likt masker av snidat trä. Förutom att de var otvättade luktade de av iver, oro, glöd och rädsla. Allt i en enda röra. De gjorde ingen ansats att spärra vägen utan bara stirrade med stadiga blickar. Enligt vad Perrin hade hört kom alla möjliga människor från adelsdamer i siden till tiggare i trasor till profeten i hopp om att de skulle kunna få ytterligare välsignelser genom att överlämna sig till honom personligen. Eller kanske ytterligare beskydd. Det var därför han hade kommit den här vägen med bara en handfull följeslagare. Han skulle skrämma Mashima om han måste. Om det gick att skrämma Mashima. Men det hade förefallit bättre att försöka komma mannen in på livet utan att behöva utkämpa något slag. Han kunde känna vakternas blickar i ryggen tills han och de andra hade korsat den korta bron och kommit över till Abilas stenlagda gator. När den känslan lämnade honom ersattes den dock inte av någon lättnad. Abila var en relativt stor stad med flera höga vakttorn och många hus som var fyra våningar höga, allihop med skiffertak. Här och där fanns gapande hål mellan två byggnader där det hade stått ett värdshus eller någon köpmans boning och det nu bara fanns högar av sten och träspillror. Profeten ställde sig lika ogillande till rikedom som vunnits genom handel som till festande, eller vad hans anhängare kallade otuktigt leverne. Han ogillade åtskilligt och visade vad han tyckte med hjälp av tydliga exempel. Gatorna var fulla med folk, men Perrin och hans sällskap var de enda som red. Här hade snön sedan länge trampats ner till halvfrusen ankeldjup modd. Åtskilliga oxkärror rullade långsamt fram genom trängseln, men det syntes mycket få vagnar och inte en enda täckvagn. Bortsett från de som hade på sig avlagda eller kanske stulna plagg var alla klädda i yllekläder med dämpade färger. De flesta gick med snabba steg, men liksom människorna på vägen med nedvända blickar. De som inte skyndade var spridda grupper med beväpnade män. På gatan luktade det mest av smuts och rädsla. Alltsammans fick Perrin att skjuta ragg. Om det blev nödvändigt skulle det i varje fall inte bli svårare att ta sig ut från en stad utan mur än det varit att ta sig in. Ers nåd, mumlade Balwer när de red förbi en av ruinhögarna. Han väntade knappt på Perrins nick innan han vände sin trubbnosade häst åt sidan och red iväg åt ett annat håll. Hopsjunken i sadeln och med den bruna manteln tätt svept om sig. Perrin kände ingen oro för att den förtorkade lille mannen gav sig av på egen hand, inte ens här. För att vara en enkel sekreterare lyckades han samla in en förbluffande mängd kunskap på sina små utflykter. Han verkade veta vad han sysslade med. Perrin sköt bort Balwar ur sina tankar och tog itu med det som han var här för att göra. Det räckte med en enda fråga till en skranglig yngling med ett hänryckt sken i ögonen för att få veta var profeten uppehöll sig, och ytterligare tre till folk på gatan för att hitta köpmanshuset i fråga. Det var ett fyrvåningshus i grå sten med fönsterkarmar och taklister i vit marmor. Mashema tyckte inte om att man samlade på sig pengar, men var villig att låta sig inhysas hos dem som gjorde det. Å andra sidan hade han enligt Balwar lika många gånger sovit i dragiga bondgårdar och varit lika nöjd med det. Mashema drack bara vatten, och vart han än kom anlitade han en fattig änka och åt vad hon lagade, vare sig det var gott eller vedervärdigt, utan att klaga. Mannen hade gjort allt för många kvinnor till änkor för att Perrin skulle tycka att den barmhärtighetsgesten spelade någon roll. Folkmassorna som fyllde staden överallt annars var frånvarande på gatan framför det höga huset. Men det uppvägdes nästan av mängden beväpnade vakter av samma slag som de vid bron. De som inte gjorde hånfulla grimaser glodde bistert på Perrin. De båda ejsedéerna höll blickarna nedvända och ansiktena dolda i sina djupa kåpor. Deras andedräkt steg som ånga ur huvorna. I ögonvrån såg Perrin hur Elias strök tummen över skaftet till sin långa kniv. Det var svårt att hålla handen borta från yxan. "Jag kommer med ett meddelande till profeten från draken återfödd", förkunnade han. När ingen av männen rörde sig tillade han: "Mitt namn är Perrin Ibarra. Profeten känner mig." Balwar hade varnat honom för att nämna Mashema vid namn eller kalla Rand någonting annat än draken återfödd. Han var inte här för att starta ett upplopp. Påståendet att han kände Mashema tycktes få liv i vakterna. Flera av dem såg på varandra med stora ögon och en sprang in i huset. Resten stirrade på honom som om han varit en lekare. Det dröjde inte länge förrän en kvinna kom till dörren. Hon hade fina drag och vita stråk vid tinningarna. Var klädd i en blå ylleklänning med hög hals, enkel men elegant, och skulle ha kunnat vara husets ägare. Mashema kastade inte ut dem som erbjöd honom gästfrihet på gatan, men deras tjänare eller drängar slutade ofta i något av de gäng som spred hans nåd drakens ära. "Om ni vill följa med mig, mäster Ibarra", sa kvinnan lugnt, "ni och era vänner, så ska jag ta med er till hans nåd drakens, må ljuset stråla över hans namn, profet." Må så vara att hennes röst var lugn, men lukten var fylld av skräck. Perrin uppmanade Nild och väktarna att bevaka huset tills de kom tillbaka och följde henne in tillsammans med de andra. Där inne var det mörkt, få av lamporna var tända och det var inte mycket varmare än ute. Till och med de visa verkade dämpade. De luktade inte rädsla, men var nästan lika nära att göra det som Aishedena. Grady och Elias luktade av vaksamhet, rest ragg och bakåtstrukna öron. Aram doftade märkligt nog av iver. Perrin hoppades att han inte skulle försöka dra svärdet som han bar på ryggen. Kvinnan ledde dem till ett stort rum med tjocka mattor på golvet och eldstäder med flammande brasor i vardera änden. Det kunde ha varit en generals arbetsrum. Alla bord och hälften av stolarna var täckta med kartor och papper, och det var så varmt att Perrin kastade tillbaka manteln på ryggen och ångrade att han tagit på sig dubbla skjortor under rocken. Men det som genast drog till sig blicken som en magnet var Mashema, som stod mitt i rummet. En mörk man med rakat huvud, bister uppsyn och ett blekt, trekantigt ärr på ena kinden, klädd i skrynklig grå rock och nötta stövlar. I de djupt liggande ögonen brann en svart eld och hans lukt. Det enda namn Perrin kunde ge denna lukt, hård som stål och skälvande av en vild intensitet, var vansinne. Och denne man trodde Rand att han skulle kunna sätta koppel på. Så det är du, morrade Mashima. Jag trodde inte att du skulle våga visa dig här. Jag vet vad du har sysslat med. Harry berättade det för en dryg vecka sedan och sedan dess har jag hållit mig informerad. En man skruvade på sig i ett hörn av rummet. En smalögd kar med framträdande näsa. Och Perrin förebrådde sig för att han inte hade lagt märke till honom tidigare. Harrys gröna sidenrock var mycket finare än de paltor han hade haft på sig när han förnekade att han samlade på öron. Mannen gnuggade händerna och log elakt mot Perrin, men teg medan Mashima fortsatte. Profetens röst blev hetare för varje ord. Inte av vrede, utan som om han ville bränna in varje stavelse i Perrins kött. Jag vet att du har mördat män som har kommit till hans nåd draken. Jag vet att du försökte stjäla dig ett eget kungarike. Ja, jag känner till dina planer om Mane Theron. Din ärelyssnad, din girighet efter makt. Du har vänt dig ifrån. Plötsligt spärrade Mashima upp ögonen och för första gången färgades hans lukt av vrede. Harry gav ifrån sig ett kvävt ljud och försökte backa genom väggen. Sionid och Mashuri hade dragit undan sina huvor och stod där med blottade ansikten, lugna och svala och helt uppenbart Aisha Dare för alla som visste vilka tecken man skulle titta efter. Perrin undrade om de höll kraften. Han kunde slå vad om att de visa gjorde det. Edara och Karel stod tysta och tittade åt alla håll samtidigt. Hur fridsam deras uppsyn än var hade han aldrig sett någon mer beredd till strid. Men Grady kunde mäta sig med dem i det avseendet. Kanske höll även han kraften. Elias stod lutad mot väggen vid den öppna dörren, utåt sett lika lugn som systrarna. Men han luktade som om han var redo att hugga. Och Aram stod och stirrade på Mashima med öppen mun. Ljus. Så det är också sant, fräste Mashima så att saliven stänkte. I en tid då smutsiga rykten sprids mot hans nåd drakens heliga namn, vågar du rida omkring med dessa... De har svurit hans nåd drakens sin trohet, Mashima, avbröt Perrin honom. De tjänar honom. Gör du det? Han har skickat mig för att sätta stopp för dödandet och för att föra dig till honom. Ingen erbjöd honom någon stol så han föste bort en trave papper från en och satte sig ner. Han önskade att de andra också skulle sätta sig. Det verkade vara svårare att skrika när man satt ner. Harry stirrade på honom och Mashima praktiskt taget skakade. För att han hade satt sig utan lov. Åh, just det ja. Jag har avsagt mig mänskliga namn, sa Mashima kallt. Jag är bara profet för hans nåd draken. Må ljuset skina över hans namn och må världen komma för att böja knä inför honom. Att döma av hans tonfall skulle både ljuset och världen få ångra om de inte gjorde som han sa. Det finns mycket kvar att göra här, stora arbeten. Alla måste lyda när hans nåd draken kallar. Men på vintern går det sakta att färdas. Ett dröjsmål på några veckor kommer inte att göra stor skillnad. Jag kan föra dig till Carhain idag, sa Perrin. När hans nåd draken har talat med dig kan du komma tillbaka på samma sätt och vara här igen om några dagar. Om Rand lät honom komma tillbaka. Mashima ryggade bokstavligen tillbaka. Han blottade tänderna och glodde på Eishedena. Något slags konstgrepp med kraften. Jag tänker inte låta mig vidröras av kraften. Det är hädelse för dödliga att vidröra den. Perrin tappade nästan hakan. Draken återfödd leder kraften, kar. Den välsignade först draken är inte som andra människor, Aibara, morrade Mashima. Han är ljuset blivet till kött och blod. Jag ska hörsamma hans kallelse, men jag tänker inte låta mig vidröras av dessa kvinnors vederstyggligheter. Perrin sjönk tillbaka i stolen och suckade. Om mannen blev så här upprörd över Aishadir, hur skulle det då inte bli när han fick veta att Grady och Nild också ledde kraften? Ett ögonblick funderade han på att helt enkelt slå Mashima i huvudet och... Men det passerade hela tiden folk i korridoren och tittade in i rummet. Det skulle bara behövas ett rop från någon av dem för att Abila skulle förvandlas till ett slakthus. Då rider vi, profet, sa han surt. Ljus Rand hade sagt till honom att hålla det här hemligt tills Mashima stod framför honom. Hur skulle han kunna göra det om de skulle rida hela vägen till Carrain? Men inga dröjsmål. Hans nådraken är mycket angelägen om att få tala med dig. Jag är angelägen om att få tala med hans nådraken. Må ljuset välsigna hans namn. Hans blick drog sig helt hastigt mot de båda Aishadirna. Han försökte dölja det och log rent av mot Perrin. Men han luktade bister. Synnerligen angelägen. Vill ers nåd att jag ska säga till en av fågelskötarna att komma med er hök, frågade Maegdin. En av Aliandris falkenerare, liksom de andra, en man lika mager som sin fågel, fick en glänsande andhök i fjäderprydd huva att kliva över från träställningen framför sadeln till sin tjocka läderhandske och lyfte den grå fågeln mot henne. På Aliandris handled satt en falk med blå vingspetsar, en fågel som dessvärre var förbehållen henne. Aliandri visste sin plats som vasall, men Fail kunde förstå att hon inte ville lämna ifrån sig sin favorit. Hon skakade bara på huvudet som svar. Maegdin bugade sig i sadeln och skrittade bort från svala på sitt rödgråa sto. Tillräckligt långt bort för att inte störa, men fortfarande så nära att Fail inte skulle behöva höja rösten om hon ville någonting. Den värdiga gyllenblonda kvinnan var både kunnig och duglig och hade visat sig fylla sin funktion som kammarjungfru åt en adelsdam precis så bra som Fail hade hoppats. Åtminstone sedan hon fått klart för sig att det oavsett vilket förhållande de hade haft till varandra under sin förra härskarinna var det Lini som förde befälet bland Fails tjänare nu. Förvånande nog hade det krävts en omgång med riset, men Fay låtsades att hon inte visste om det. Det var bara fullständiga idioter som gjorde sina tjänare generade. Problemet med Maegdin och Talanvor återstod förstås. Hon var övertygad om att Maegdin hade börjat dela säng med honom, och om hon fann några bevis på det skulle de gifta sig, om hon så fick släppa lös Lini på de båda två. Men hon tänkte inte låta en sån bagatell förstöra denna morgon. Hökjakten hade varit Aliandris idé, men Fail hade inte haft någonting emot en ritur genom denna glesa skog där snön låg i ett böljande täcke över marken och på de kala trädgrenarna. Grönskan hos de träd som fortfarande hade kvar sina blad verkade skarpare mot det vita. Luften var frisk och luktade ny och ren. Bane och Chiad hade insisterat på att komma med, men nu satt de på huk i närheten med sina chofa virade om huvudena och betraktade henne med missnöjd min. Charlin hade velat följa med och ta med alla spjutjungfrorna, men med alla rykten som gick om ale-plundringar i Amardicia räckte det med åsynen av en ale för att de flesta antingen skulle lägga benen på ryggen eller gripa efter svärdet. Det måste ligga någon sanning bakom dessa berättelser, annars skulle de flesta inte känna igen en ale-krigare. Men ljuset alena visste vilka de var eller varifrån de hade kommit. Till och med Charlin instämde i varje fall i åsikten att vilka de än var så hade de dragit vidare österut, kanske till Altara. Så här nära Abila räckte det hur som helst med en eskort bestående av 20 av Aleandris soldater och lika många man ur det majenska vinggardet. De röda och gröna vimplarna på deras lansar vecklade ut sig som långa band när det kom en vindpust. Det enda smolket i bägaren var Berylanes närvaro. Fast det var onekligen roande att se kvinnan huttra i sin pälsbrämade röda mantel, tjock som ett dubbelt lager filtar. Maine hade inga riktiga vintrar. I Shaldy kunde den strängaste vinterkölden frysa utsatta kroppsdelar så att de blev hårda som trä. Fail tog ett djupt andetag. Hon hade lust att skratta. Genom något slags mirakel hade hennes make, hennes älskade varg, börjat uppföra sig som han skulle. Istället för att skrika åt Berylane eller springa iväg från henne tolererade Perrin nu slinkans försök att smickra in sig på samma sätt som han tolererade ett lekande, stojande barn. Och det allra bästa var att hon själv inte längre behövde försöka tygla sin vrede när hon ville släppa den lös. När hon skrek åt honom röt han tillbaka. Hon visste att han inte var från Shaldry, men det hade varit svårt att leva med tron att han i sitt innersta trodde att hon var för svag för att mäta sig med honom. Vid kvällsvarden några dagar tidigare hade hon varit nära att fästa hans uppmärksamhet på att Berylanes behag skulle falla ur klänningen om hon böjde sig längre fram. Men så långt tänkte hon inte gå, inte med Berylane. Den slampan trodde fortfarande att hon kunde vinna honom. Och denna morgon hade han på ett lugnt och befallande sätt visat att han inte tänkte tåla några motsägelser. En man som en kvinna visste att hon måste vara stark för att förtjäna och mäta sig med. Naturligtvis skulle hon få ge honom en näsbränna för det. En befallande man var underbart, men bara så länge han inte fick för sig att han alltid kunde bestämma. Skratta. Hon skulle kunna brista ut i sång. Maegdin, jag tror ändå att jag ska... Maegdin var genast där med ett frågande leende. Men Feil tystnade när hon såg tre ryttare komma plöjande genom snön så snabbt som hästarna bar dem. Det finns i varje fall gott om harar i snod, sa Aleandri som kom framskrittande bredvid svala på sin högresta vita vallack. Men jag hade hoppats... Vilka är det där? Falken rörde sig på hennes tjocka gröna handske och det pinglade om bjällrorna vid dess foträmmar. Det ser ut som några av ert folk i snod. Feil nickade bistert. Hon kände också igen dem. Caroline, Arella och Lachille. Vad gjorde de här? Den heta andedräkten stod som rökmoln runt hästarnas mular när de tre höll in framför henne. Caroline såg lika storögd ut som sin apelkastade häst. Lachille, vars bleka ansikte nästan var dolt i mantens djupa kåpa, svade nervöst och Arellas mörka anlete hade en gråaktig ton. Ers nåd, sa Caroline angeläget. Förfärliga nyheter. Profeten Mashima har sammanträffat med Shonshen. Shonshen, utbrast Aleandri. Han kan inte gärna tro att de ska komma till hans nåd, draken. Det kan vara enklare än så, sa Berylane som slöt upp på Aleandris andra sida med sitt överdrivet ståtliga vita sto. Nu när det inte fanns någon Perrin att imponera på i närheten hade hon på sig en mörkblå ridklänning i mycket sedesamt snitt med en krage som gick ända upp till hakan. Hon huttrade fortfarande. Mashima tycker illa om Eishedir och Shonshen håller kvinnor som kan leda kraften som fångar. Feil smällde förargat med tungan. Sannligen dåliga nyheter om de nu var sanna. Och hon kunde bara hoppas på att Caroline och de andra höll sig tillräckligt sansade för att åtminstone låtsas att de bara hade råkat höra någon samtala. Inte desto mindre måste hon veta säkert, och det snabbt. Perrin hade kanske redan kommit fram till Mashima. Vad har du för bevis, Caroline? Vi pratade med tre bönder som såg en stor flygvarelse landa för 4 nätter sedan i snod. Den hade med sig en kvinna som fördes till Mashima och stannade hos honom i 3 timmar. Vi lyckades spåra henne hela vägen till huset där Mashima vistas i Abila, tillade Lashil. De tre männen trodde att varelsen var något skuggans yngel, sköt Arella in. Men de verkade tämligen trovärdiga. Om hon sa att någon man utanför Chafail var tämligen trovärdig, betyder det samma sak som om någon annan sagt att han var ärligheten själv. Jag tror att jag måste rida till Abila, sa Fail och samlade Svalas tyglar i handen. Alliandri, ta med dig Maegdin och Berylaine. En annan gång skulle hon ha glatt sig åt den spända min detta frambringade hos Berylaine. Perolin, Arella och Lashil följer med mig. Ett skrik fick alla att rycka till. 50 steg därifrån föll en av Alliandris grönklädda soldater ur sadeln och ögonblicket senare var det en vinggardist som föll med en pil framstickande ur halsen. Bland träden dök eilkrigare upp, beslöjade och skjutande med sina bågar medan de sprang. Fler soldater föll. Bane och Cheer var på fötter med de svarta slöjorna uppdragna till ögonen. Deras spjut var instuckna under remmarna till bågfodralen på deras ryggar och de arbetade metodiskt med sina pilbågar men kastade också blickar mot Fail. Det var ale överallt, hundratals, en stor snara av krigare som drogs åt kring dem. De beridna soldaterna sänkte sina lansar och slöt sig i en ring kring Fail och de andra. Men det uppstod genast luckor när ale-pilarna nådde sina mål. Någon måste föra dessa nyheter om Mashima till först Perrin, sa Fail, till Perrin och de två kvinnorna. Någon av er måste nå fram till honom. Rid som elden. Hon såg på Alliandri och Maegdin också. Och Berylaine. Rid som elden allihop, eller stanna här och dö. Hon väntade knappt på att de skulle nicka innan hon själv gjorde syn för sägen och satte hälarna i Svalas flanker så att stoet bröt ut genom ringen av soldater som fåfängt försökte skydda dem. Rid, ropade hon. Någon måste se till att Perrin får veta nyheterna. Rid. Hon böjde sig långt ner mot Svalas hals och manade på det svarta stoet för att det skulle springa fortare. Snön yrde om Svalas hovar när hon sprang, snabbt och lätt som fågeln hon var uppkallad efter. De första 100 stegen trodde Fail att hon kanske skulle komma undan. Sen upphov Svala ett skri och vacklade till, störtade framlänges med den skarpa smällen av ett ben som bröts. Fail flög genom luften och slog i den snötäckta marken med ansiktet före, så hårt att luften trycktes ur hennes lungor. Hon tog sig flämtande upp på fötter och slet upp en kniv från bältet. Svala hade skriat redan innan hon föll, före det där förfärliga knaket. En beslöjad ejlman tonade plötsligt upp sig framför henne som sprungen ur tomma luften och hög mot hennes handled med handen. Hennes kniv föll från plötsligt domnade fingrar och innan hon hunnit försöka dra en ny med vänsterhanden var mannen över henne. Hon kämpade, sparkade, slog, till och med bet honom. Men mannen var lika bred som Perrin och huvudet längre. Dessutom verkade han vara lika hård som Perrin med tanke på vilken verkan hennes ansträngningar hade. Hon kunde ha gråtit av vanmakt över den förnedrande lätthet med vilken han hanterade henne. Först letade han fram alla hennes knivar och stack dem innanför bältet. Sen använde han en av dem för att skära av henne kläderna. Innan hon visste ordet av var hon naken i snön med armbågarna hopbundna bakom ryggen med en av hennes strumpor och den andra knuten om hennes hals som koppel. Hon hade inget annat val än att följa med honom, huttrande och stapplande genom snön. Hennes skinn blev alldeles knottrigt av kylan. Ljus, hur hade hon kunnat tycka att det var en mild dag? Ljus, måtte bara någon ha lyckats komma undan med nyheten om Mashima. Och för att berätta för Perrin om att hon blivit bortförd förstås. Men hon skulle säkert kunna fly på något sätt. Det andra var viktigare. Det första liket hon såg var Perrins. Han låg på rygg med spretande lemmar. Svärdet liggande på marken vid den utsträckta handen och blod över den eleganta rocken med randiga ärmar. Det fanns betydligt fler vingardister i röda bröstharnesk, är Leandris soldater i mörkgröna hjälmar, en av falkenerarna. Den flaxande andhöken försökte förgäves komma loss från fotbanden som den döde fortfarande höll i sin behandskade hand. Hon hoppades ändå. Sen såg hon två andra fångar i en grupp med ailmän och spjutjungfrur med slöjorna hängande över bröstet låg Bane och Ched på knä med händerna på knäna, nakna och utan fjättrar. Det rann blod längs Banes ansikte och hennes eldröda hår var kladdigt och tovigt. Cheds vänstra kind var svullen och tonade i lila och hennes blick var en aning glasartad. De med knä böjde där, raka i ryggen, orörliga och utan skam. Men när den stora ailmannen knuffade ner henne på knä bredvid dem blev det liv i dem. "Detta är inte rätt, Shido", mumlade Chiad vredgat. "Hon följer inte G-A-T-O", gläfste Bane. "Du kan inte göra henne till Gai-Shine." "Gai-Shinerna ska vara tysta", sa en spjutjungfru med gråsprängt hår förstrött. Bane och Chiad gav Fail var sin beklagande blick och återgick sen till sin lugna väntan. Fail satt hopkrypen och försökte skyla sin nakenhet bakom knäna. Hon visste inte om hon skulle skratta eller gråta. Detta var de två kvinnor som hon skulle ha valt som hjälp för att fly varifrån som helst. Och nu skulle de inte överhuvudtaget försöka på grund av G-A-T-O. "Efalin", muttrade mannen som hade tagit henne till fånga. "Jag säger det en gång till. Det här är vansinne. Vi rör oss som sniglar i denna snö." Han uttalade ordet klumpigt. "Det är för många beväpnade män här. Vi borde ta oss österut. Inte ta fler Gai-Shiner som bara sinkar oss ytterligare." "Cheverna vill ha fler Gai-Shiner, Roland", svarade spjutjungfrun med det gråsprängda håret. Hon fick dock en rynka i pannan och ett ögonblick såg det ut att finnas någonting ogillande i hennes blick. Den huttrande Fail blinkade när namnens innebörd började gå upp för henne. Ljus, kylan gjorde henne trög, tänkt. Cheverna, Shido. De befann sig ju på Frändebarnets dolk, så långt härifrån som det gick att komma utan att korsa världsryggen. Men uppenbarligen gjorde de inte det längre. Detta var någonting som Perrin måste få veta. Ännu ett skäl för att hon skulle fly snart. Men utsikterna för det verkade ingalunda särskilt ljusa där hon låg hopkrypen i snön och undrade vilka delar av henne som skulle förfrysa först. Hon fick sannoliken betala för sin skadeglädje över Berylanes huttrande förut. Hon såg faktiskt fram emot att ta på sig den tjocka yllig kaftan som en Gai-Shine bar. Hennes tillfångatagare visade emellertid inga tecken på att vilja röra på sig. Det fanns andra fångar som skulle på plats först. Den första var Maegdin, avklädd och fjättrad på samma sätt som Fail. Hon kämpade emot för vartenda steg hon tog, tills den spjutjungfru som knuffade henne framför sig plötsligt sparkade undan benen under henne. Maegdin satte sig pladask i snön med en min så häpen att Fail skulle ha skrattat om hon inte tyckt så synd om kvinnan. Därefter kom Aleandri, nästan dubbelvikt i ett försök att skyla sig, följd av Arella som verkade halvt paralyserad av sin nakenhet och nästan släpades fram av ett par spjutjungfrur. Till sist dök ännu en lång ailman upp med en ursinnigt sparkande Lashil som ett paket under ena armen. "Resten är döda eller har flytt", sa mannen i det han släppte ner den lilla karheinskan på marken bredvid Fail. "Cheverna får nöja sig med det här, Efalin. Hon lägger för stor vikt vid att ta fångar som är klädda i siden." Fail kämpade inte emot alls när hon blev uppdragen på fötter och beordrad att traska genom snön i täten för de andra fångarna. Hon var för bedövad för att kämpa. Perolin var död. Arella och Lashil var fångna, liksom Aleandri och Maegdin. Ljus, någon måste varna Perrin för Mashima. Någon. Det var som ett ödets slutgiltiga slag. Här gick hon, huttrande och med sammanbitna käkar för att inte tänderna skulle skallra, och försökte låtsas att hon inte var bunden, spritt språngande naken och med en osäker framtid framför sig. Allt detta. Och så måste hon sätta sitt hopp till att Berylane, den slinkan, den lösaktiga slynan, hade lyckats fly så att hon kunde söka upp Perrin. Vid sidan av allt det andra kändes det som det värsta av alltihop. Egwen red i sakta skritt längs kolonnen av invigda. Systrarna på sina hästar bland vagnarna, antagna och noviser till fots trots snön. Solen lyste skarp från en molnfri himmel, men andedräkten stod som dimma från vallackens näsborrar. Bakom henne red Shariam och Shuan i lågmält samtal om saker som Shuans kunskapare hade snappat upp. Egwen hade tyckt att kvinnan med det eldröda håret hade blivit en bra väktarinna, så snart hon insett att det inte var hon som var den ärmelintronande. Men för varje dag som gick verkade Shariam sköta sina uppgifter med allt större flit. Kesa red med på sitt trimda stol för den händelse att en ärmelintronade skulle vilja ha någonting, och muttrade återigen om Mary och Shalem, som båda två hade rymt och lämnat henne kvar att sköta tre kvinnors arbete. Det var inte likt henne att vara misslynt. De red sakta och Egwen var noga med att inte titta på kolonnen. Under den månad som gått sedan hon förkunnat att novisboken stod öppen för alla hade en förbluffande mängd kvinnor kommit för att försöka få bli Aesir. Det var kvinnor av alla åldrar, ibland från 100 mil därifrån. Det fanns dubbelt så många noviser i kolonnen som förut, nästan 1000. Det övervägande flertalet skulle aldrig bära sjalen, men blotta antalet hade fått alla att tappa hakan. En del skulle kanske ställa till med mindre bekymmer, och en kvinna, en mormor vid namn Sharina, vars potential var större än till och med Ninivs, hade ovedersägligen slagit alla med häpnad. Det som Egwen försökte undvika nu var emellertid inte åsynen av en mor och dotter som grälade, eftersom dottern en dag skulle bli långt starkare än sin mor. Adelsdamer som börjat undra om de gjort ett misstag när de anhöll om att bli prövade, eller ens Sharinas besvärande direkta blickar. Den gråhåriga kvinnan lydde alla regler och visade alla tillbörlig respekt, men hade i alla år styrt över sin stora familj med ren viljekraft, och till och med en del av systrarna gick med försiktiga steg när hon var i närheten. Vad Egwen helt velat slippa se var den samling unga kvinnor som hade slutit sig till dem 2 dagar tidigare. Med sig hade de haft 2 systrar som blivit minst sagt överraskade över att finna att Egwen var den ärmelintronande. Men själva kunde de överhuvudtaget inte tro på det. Inte om Egwen Alvear, borgmästardottern från Emondswall. Hon ville helst inte behöva utdöma några bestraffningar. Men om någon av dem räckte ut tungan mot henne igen skulle hon bli tvungen. Gareth Bryan hade också ordnat sin här i en bred kolonn med kavalleri och fotfolk om varandra i en lång orm som slingrade sig utom synhåll bland träden. Den bleka solen glimmade i bröstharnesk, hjälmar och pikspetsar. Hästarna stampade otåligt i snön. Bryan kom henne till mötes på sin kraftiga bruna springare innan hon var framme vid den stora gläntan där företrädarna från salen väntade på sina hästar framför båda kolonnerna. Han log mot henne genom gallervisiret. Ett lugnande leende, tyckte hon. En vacker morgon att ge sig av, moder, sa han. Här. Hon nickade bara och han slöt upp bakom henne bredvid Shaw, som inte genast började spotta på honom. Egwen visste inte riktigt vad för slags uppgörelse Shaw hade kommit fram till med Bryan, men hon klagade inte längre särskilt ofta över honom, aldrig när han själv var närvarande. Egwen var glad att han var med nu. Den ärmelintronande kunde inte låta sin general få veta att hon ville ha hans uppmuntran, men denna morgon kände hon att hon behövde den. Företrädarna satt på sina hästar i en rad vid skogsbrynet och ytterligare 13 systrar satt en bit längre bort och iakttog dem. Roman, Daoli, Lane red fram nästan på samma gång och Egwene kunde knappt hålla tillbaka en suck när de närmade sig med fladdrande mantlar och snön yrande om hästarnas hovar som om de red till attack. Kvinnorna i salen lydde henne för att de inte hade något val. I frågor som rörde kriget mot Elaida gjorde de det. Men ljus och de kunde tjafsa över vad som hade med kriget att göra eller ej. De gånger det inte hade det var det stört omöjligt att få dem att gå med på någonting. Om det inte varit för Sharina skulle de kanske ha kommit på något sätt att stoppa intagningen av äldre kvinnor. Till och med Romanda var imponerad av Sharina. De båda kvinnorna höll in framför henne, men innan de hann öppna munnen tog hon själv till orda. Det är dags att sätta igång, döttrar. Vi har inte tid med något onödigt prat. Fortsätt. Romanda fnös, om än tyst, och Lilla insåg ut som om hon också skulle vilja göra det. De svängde runt med hästarna i en samfälld rörelse och blängde sen på varandra. Den senaste månadens händelser hade bara ökat deras motvilja mot varandra. Med en ilsken knyck på huvudet gav Lilaine Romanda ordet och den andra kvinnan log ett tunt leende. Egwene log nästan också. Deras ömsesidiga fiendskap var fortfarande hennes främsta styrka i samröret med salen. Den ärmelintronande befaller er att fortsätta, tillkännagav Romanda och lyfte ena handen i en storvulen gest. Shidars sken tändes kring de 13 systrarna som betraktade företrädarna, omslöt dem alla på en gång. Ett brett ljusstråk visade sig mitt i gläntan och vred sig till en portöppning som blev 5 famnar hög och 100 steg bred. Snöflingor dalade in från andra sidan. Bland soldaterna ropades det ut order och den första avdelningen tungt kavalleri red igenom öppningen. Den virvlande snön på andra sidan gjorde det omöjligt att se särskilt långt. Men Egwene inbillade sig att hon kunde urskilja både Tar Valons skinande murar och själva vita tornet. Det har börjat, moder, sa Sharian, med ett nästan förvånat tonfall. Det har börjat, instämde Egwene. Och om ljuset var nådigt skulle det bli Elaidas fall. Hon skulle egentligen vänta tills hon fick besked från Bryn att tillräckligt många soldater kommit igenom. Men hon kunde inte hejda sig. Hon körde hälarna i sidorna på Daishar och red in i den virvlande snön. Ut på slätten där Drakberget reste sig svart och rykande mot en vit himmel.